I received a special gift last Christmas that brought with it.
Jag fick en speciell gåva förra julen som förde med sig många minnen. Min systerdotter gav den till mig. Den fanns bland de saker jag lämnat i mitt föräldrahem när jag flyttade hemifrån som nygift. Gåvan var den här lilla boken som jag håller i min hand. Det är en bok som gavs till sista dagens heliga militärer som ingick i de beväpnade styrkorna under andra världskriget. Personligen betraktade jag boken som en gåva från president Heber G. Grant och hans rådgivare J. Reuben Clark Jr. och David O. McKay. I ett brev längst fram i boken skrev dessa tre profeter: aktiviteten hos de beväpnade styrkorna tillåter oss inte att upprätthålla personlig kontakt med er, varken direkt eller genom personliga ombud. Vårt näst bästa förfaringssätt är att i er hand sätta sådana stycken av nutida uppenbarelser och förklaringar evangelienprinciper som, var ni än befinner er, kommer att ge er förnyat hopp och tro och likadels hjälp, tröst och andlig frid. Idag befinner vi oss i ett annat världskrig. Den här gången förs inte med vapen. Det förs med tankar, ord och handlingar. Mer än någonsin behöver vi påminnas om att hålla buden. Sekularisering håller på att bli norm. Och många av deras lärosatser och förfaringssätt står i direkt konflikt med de som inser stiftas av Herrens själ, själv för hans barns bästa. I den lilla bruna boken omlat efter brevet från första presidentskapet finns ett förord till män i armén med rubriken "Lydnad mot lagen är frihet". Förordet drar paralleller mellan militära lagar som är för allas bästa, vilka tjänstgör i armén, och gudomliga lagar. I förordet står det: även i universum där Gud förbefälet finns lagar, universella, eviga lagar med specifika välsignelser och oföränderliga straff. Det avslutande ordet i förordet fokuserar på lydnad mot Guds lagar. Om du vill återvända till dina kära med högburet huvud, om du vill vara en man och leva ett rikt liv, lyd då Guds lagar. När du gör det kan du till de ovärdeliga friheter som du kämpar för att bevara lägga ytterligare en på vilka det andra mycket väl kan bero. Frihet från synd. För det är sant att lydnad mot lagen är frihet. Varför är frasen "lydnad mot lagen är frihet" helt rätt i mina öron på den tiden? Varför låter den rätt för oss alla nu? Kanske beror det på att vi besitter uppenbara kunskap om vår förjordiska historia. Vi är medvetna om att när Gud den evige fadern presenterar sin plan för oss i tidernas begynnelse, så ville Satan ändra den planen. Han sa att han skulle återlösa hela människosläktet. Inte en själ skulle gå förlorad. Och Satan var säker på att kunna genomföra sitt förslag. Men det här är ett oacceptabelt pris. Förgörandet av människans handlingsfrihet, vilken var och är en gåva från Gud. Angående denna gåva sa president Harold B. Lee: näst efter livet självt är handlingsfriheten Guds största gåva till mänskligheten. Det var alltså inte en småsak för Satan att åsidosätta människans handlingsfrihet. Faktum är att det blev en huvudsakliga fråga som striden i himlen kom att utkämpas om. Segen i himlens strid var en seger för människans handlingsfrihet. Satan var dock inte färdig. Hans reservplan, den planen har verkstad sedan Adam och Evas tid, var att frästa män och kvinnor för att visa att vi inte förtjänar den gudagivna gåva som handlingsfriheten är. Satan har många anledningar att göra det han gör, och det starkaste motivet är kanske hämnd. Men han vill också göra män och kvinnor lika olyckliga som han själv är. Ingen av oss borde någonsin underskatta Satans motivation att lyckas. Hans roll i Guds eviga plan skapar motsats till allting och prövar vår handlingsfrihet. Varje val som du och jag gör sätter vår handlingsfrihet på prov. Vare sig vi väljer att vara lydiga eller olydiga till Guds befallningar är det själva verket ett val mellan frihet och evigt liv och fångenskap och död. Denna grundläggande lärosats förklaras tydligt i andra Nefi 2:27. Därför är människorna fria i köttet och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och det är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors stora medlare eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Ty han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är. I många avseenden har den här världen alltid legat i krig. Jag tror att när första presidentskapet skickade den lilla bruna boken till mig så var de mer bekymrade över ett mycket större krig än andra världskriget. Jag tror också att jag hoppades att boken skulle vara en trons sköld mot Satan och hans härskaror i det större kriget, kriget mot synden, och tjäna som påminnelse för mig om att leva efter Guds befallningar. Ett sätt att mäta oss och jämföra oss med tidigare generationer är att ta hjälp av de äldsta normerna, de 10 budorden. För en stor del av den civiliserade världen, i synnerhet den judekristna världen, har de 10 budorden tjänat som den mest erkända och varaktiga gränsdragningen mellan gott och ont. Som jag ser det tas 4 av 10 budorden på lika stort allvar idag som någonsin tidigare. Som kultur föraktar och fördömer vi mord, stöld och oärlighet. Och vi tror fortfarande på barnets ansvar gentemot sina föräldrar. Men som samhälle är stort avfärdar vi rutinmässigt de andra 6 buden. Om världsliga prioriteringar antyder något så har vi sannoliken andra gudar som vi sätter framför den sanne guden. Vi gör oss avgudar av kändisar, livsstil, av välstånd och jag. Ibland även avbilder och föremål. Vi använder Guds namn på alla möjliga profana sätt, som kraftuttryck och svordomar. Vi använder sabbatsdagen till våra största matcher, till våra djupaste intressen, våra intensivaste shopping och till stort sett allt utom Guds styrkan. Vi ser sexuella relationer utanför äktenskapet som ett tidsfördriv och ett nöje. Och att ha begär har blivit en alldeles för vanlig livsstil. Profeter från alla tidsutdelningar har konsekvent varnat för 2 av de mer allvarliga buden. Det som berör mord och äktenskapsbrott. Jag ser en gemensam nämnare för dessa 2 viktiga bud. Tron på att livet självt är ett gudomligt privilegium och våra fysiska kroppar, det dödliga livets tempel, bör skapas inom de gränser som Gud har satt. Att människan skulle ersätta Guds lagar med sina egna regler i någon enda av livet är höjden av högmod och djupaste synd. De huvudsakliga följderna av dessa förringande attityder mot äktenskapets helgd är det följder det får för familjerna. Familjens styrka bryts ner i en skrämmande takt. Och denna nedbrytning orsakar omfattande skador i samhället. Jag ser en direkt orsak och verkan. När vi gör avkall på förpliktelse och troet mot äktenskapspartner, tar vi bort det kitt som håller ihop vårt samhälle. Ett bra sätt att tänka på buden är som kärleksfulla rud från en vis, allvetande fader. Hans mål är vår eviga lycka. Hans bud är den färdplan han gett oss så att vi kan återvända till honom, vilket är vårt enda sätt att bli evigt lyckliga. Vilken betydelse har hemmet och familjen för vår eviga lycka? På sidan 141 i min lilla bruna bok står det: vår himmel är i sanning föga mer än en avspegling av våra hem i evigheten. Läran om familjen och hemmet upprepades för inte så länge sedan tydligt, klart, kraftfullt i familjen. Ett tillkännagivande för världen. Det förkunnade familjens eviga natur och förklarade sedan sambandet med tempeltjänsten. Tillkännagivandet förklarar också den lag på vilken familjernas eviga lycka är baserad. Nämligen att den heliga fortplantningsfrågan ska användas endast mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru. Gud uppenbarar för sina profeter att det finns absoluta moraliska sanningar. Synd kommer alltid att vara synd. Olydnad mot Herrens bud kommer alltid att beröva oss hans välsignelse. Världen förändras konstant och dramatiskt, men Gud, hans bud och utlovade välsignelser förändras inte. De är oföränderliga. Män och kvinnor får sin handlingsfrihet som gåva från Gud, men deras frihet och så småningom deras eviga lycka kommer av lydnad mot hans lagar, som Alma rådde sin felande son Coriantum. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka. En enda dag av evangeliets fullhets återställelse har Herren återuppenbarat för oss de välsignelser som utlovas oss när vi lyder hans bud. I Länderförbunden 130 kan vi läsa: det finns en lag oåterkalleligen fastställd i himlen före denna världs grundläggning, på vilken alla välsignelser är baserade. Och när vi får någon välsignelse från Gud, så sker det genom lydnad mot den lag på vilken den är baserad. Finns knappast någon lära som undsöks mer i skriften än den om Herrens oföränderliga bud och deras samband med vår lycka och vårt välmående som individer, familjer och som samhälle. Det finns absoluta moraliska sanningar. Olydnad mot Herrens bud kommer alltid att beröva oss hans välsignelse. Det är något som inte förändras. I en värld där samhällets moraliska kompass fungerar allt sämre, vacklar Jesu Kristi återupprättade evangelium aldrig. Och det bör inte heller dess stavar och församlingar, dess familjer eller dess enskilda medlemmar göra. Vi kan inte välja vilka bud vi tycker är viktiga att hålla, utan vi måste erkänna alla Guds bud. Vi måste stå fasta, ha fullkomligt förtroende för Herrens fasthet och fullkomlig tillit till hans löften. Må vi alltid vara ett ljus på berget, föredömen att hålla bud som aldrig förändrats och aldrig kommer att förändras. Precis som den här lilla boken uppmanar sista dagars heliga militärer att stå moraliskt fasta i tider av krig, må vi i detta sista dagars krig vara en ledstjärna för de Guds barn som söker Herrens välsignelser. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.